Ja, men då sätter vi igång. Då drar vi igång det här maskineriet. Det är Olof och Rickards podcast igen. Jag ska börja med att ta mig det här pizzabagararmbandet som jag har. Det är en sån här kedja, en sån här raggarlänk kan man säga.
Och varmt välkomna hit. Vi får börja med bara innan vignetten be lite om ursäkt, va, att vi inte, det vart ingen förra veckan.
Precis, det var bokmässa och två killar som inte fick ihop sina kalendrar helt enkelt. Nej. Och vi är ju inte lika duktiga som många andra podcaster så att vi kan bara ta en dator och bränna in det eller alternativt göra det över nätet som många gör, utan vi måste ju ha medhjälpare. Så,
helt och vi vill ju sitta tillsammans också när vi gör det för att bli mer dynamik. Varmt välkomna hit allihopa! I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working, my fingers to the bone. Vi har alltid vatten och kaffe också.
En liten vatten och en stor kaffe.
Du, jag har en börja med en liten kul anekdot. Bingolotto.
Det kommer man aldrig ifrån.
Nej.
Jag ska spela ikväll faktiskt. Det är söndag idag när det här spelas in. Och jag brukar inte spela så där ofta. Jag hade en prenumeration förra året. Jag stödde Brynäs IF. Och sen hade jag en prenumeration. Men så när den gick ut så har jag inte spelat. Och jag tycker det är rätt roligt att spela. Jag tillhör dem som vågar tycka att det är roligt.
Ja, men du har ju mandat också, tycker du. Du har ju varit programledare.
Man kan säga att nästan alla som tycker det är töntigt, de har ju inte testat själva. Så de är bara, det är bara främlingsrädsla helt enkelt. Eller så.
Är det Janne Bylund som har den nu?
Mm. Och nu, idag är det miljoner som ska ut, nya bilar, skattefria miljoner. Och det där kände jag, jag hörde radioreklamen, att nej, men idag ska vi nog spela faktiskt.
Du och dottern?
Jag, dottern och flickvännen. Mm. Jag ska köpa 3 stycken när jag åker härifrån.
Men vad sa de i din närhet när du, när Kjell Bergqvist och Stefan Sau kom in i studion? Vi spelar upp den korta snutten från den gången.
Det är kubikare och du kan ha en enormt rolig tid med den här. Alla med lott får ringa in på den här. Ingen slutsiffra eller någonting. 099 435 35 ska du ha. 099 435 35. Använd ringmuskeln så kommer ni fram. Lycka till.
Så där ja. Där kom den också. Ja, ja.
Nu går vi upp i soffan och snackar lite
grann. Ajajaj. Redan under bältet.
Ja.
Redan under bältet. Det gäller att bara kolla så man har julfön stängd.
Nu har vi tittat. Ja, vad är din kommentar?
Ja, nej, men det där är lite, jag tycker sånt där är roligt. Det är ordvitseri att använda, säga ringmuskeln men mena någonting annat. Och det är lite samma sak som när folk fick bingo i tvåan också. Alltså om man fick bingo i tvåans bingo alltså, då brukade jag säga grattis alla ni som har fått bingo i tvåan. Ni kan ringa 099. Och de enda som förstod det var fotograferna. Man såg att deras huvuden åkte upp och ner. Så här. Och de som inte förstår den dubbla betydelsen i att få bingo i tvåan, för de spelar det ju ingen roll. Och oftast är det ju de som skulle bli upprörda.
Så att, men blev det, alltså det här var ju ändå ett familjeprogram. Här har man också Kjell Bergqvist säger ju nu att han inte varit nykter på jobbet på
just
länge.
Just det.
Där låter som att du försöker få bort en aning i det här familjeprogrammet.
Nej, absolut inte. Nej, jag tycker ju sånt där, du skulle ha, när Felix Herngren var med som Dan Bäckman, då sa han att han skulle ordna förintelseläger safari.
Skedde det här på direktsändning?
Ja, det är det som gör att det går igenom hela tiden. Det är väldigt roligt. Men i sådana här program, man kommer undan med rätt mycket. Alltså, och jag tycker, jag tror att den här moraliska minoriteten, kanske vi har pratat om tidigare. Det finns en moralisk minoritet som bestämmer väldigt mycket av vad som kommer ut i media. Man anpassar sig väldigt mycket efter den här lilla moraliska minoriteten. Vilket gör att jag tycker vi har ett ganska lågt i tak. Och när folk skojar eller skämtar eller sådär så dyker alla på den här. Det är ganska hämmande klimat faktiskt. Engelsmän, amerikaner har mycket högre i tak, vad man får säga. Och mycket mer förlåtande tycker jag också. Och väldigt ofta producent säger, ja men det, fan vad roligt, det där är kanonbra. Men du vet, det kan vi inte göra. Kan vi inte, nej, för då blir någon
man safear lite mer. Ja.
Så att det är väldigt tråkigt faktiskt.
Men förra helgen då safear vi inte, det var ju bokmässan.
Ja.
Då gick vi all in. Kan du jag har lite roliga anekdoter jag vill bara få bekräftat av dig.
Hände det på riktigt?
Ja, eller? Det hände på riktigt.
Ja. Har du fått bokmässig klamydia?
Nej då. Nej. För det första så träffade jag Johan T. Lindvall.
Ja, just där. Det. Mm.
Och han berättade en rolig anekdot när ni hade ju varit på golf med Runar, va? Runar,
ja, 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 precis. Ja, han brukade dra upp det.
Berätta om den där.
Ja, om Runar hör det här kommer ju han att bli tokig på mig, men jag hävdar och Johan T också att han fuskade nog infernaliskt mycket, helt enkelt, den gamla pastorn. Och i golf
ska man ju lite fuska.
Ja, det var ju i samband med prinsessan Victorias födelsedag. Så ordnades en golftävling där, och då hamnade jag i samma boll som Runar, och om man slår in i skogen med en viss vinkel och man ser liksom den där bollen kommer man aldrig att hitta liksom sådär. Men Runa går och letar. Och så, ska jag hjälpa dig att leta? Nej, det behöver du. Jag klarar det själv. Och så hittar han bollen. Men du vet.
Du behöver ett rop så här. Jag har den.
Jag har den, säger han. Men den kan omöjligt ha hunnit dit. Eller kommit dit där han har den. Och det där må ju vara hänt om det händer en gång. Kanske två gånger. Men det var lite för ofta och lite för mycket. Och framförallt han är ingen vidare golfare. Han slår ju väldigt illa. Jag är ingen heller bra golfare, men
vad har du i handikapp?
Jag är 19 nu, tror jag, ungefär. Jag spelar alldeles för sällan faktiskt. Jag spelar inte socialt. Jag spelar bara när det är så där kännendis golf och sånt där. Ja, men mer så där, det är kul att träffa människor. Det är sällan jag går ut med någon kompis och bara spelar.
Första gången jag träffade Annas mormor så frågade, ja, kom in på här med golf och sa, ja, spelar du golf? Så hon, ja, det gör jag. Hur många handikapp har du då? Alltså, hon försöker, det är den släkten, hon försöker inte vara rolig, men det blir roligt ändå.
Ja, precis. Blåsljud.
Men du är inte helt säker på det här med Runar, utan det var bara en indikation.
Ja, precis. Det, och han är ju pastor som sagt också, så att det är, man är ju ute på väldigt svag och tunn is när man anklagar honom för något sånt. Och det, men jag tycker att det var gulligt. Jag blev inte upprörd, för att den enda man liksom...
Men vann inte han tävlingen då förresten?
Jo, sa Johan det?
Ja.
Ja, ja, jag måste dra in Johan i det här också, eftersom han har snackat med dig och nu snackar jag ute. Ja. Jo, men Runar vann tävlingen. Jag har för mig, han sa någonting väldigt roligt i sitt tacktal också. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men det var något finurligt som jag tänkte, det måste jag komma ihåg, men det gjorde jag inte. Det roligaste någon har sagt i ett tacktal förresten på golftävling, det tror jag Paul Tilly hade vunnit Longest Drive på någon sån här tävling.
Vem är Paul Tilly?
Paul Tilly, Ica, han som är med i Ica-reklamen. Lilla killen i Ica-reklamen, så gulliga, lite söta tändstickspojken, ja. Solstickan kille. Han i alla fall hade vunnit Longest Drive, då har man ju slagit bollen längst av alla, så. Och sen när han kom upp och tog emot priset och sa, jaha, jag trodde det var Longest Dvärg. för han är rätt kort. Att han hade vunnit priset för Longest Dvärg.
Fantastiskt, ja. Bra.
Det är lite ringmuskler.
Ja, det var lite, nu är man rapp i käften. Mm. Det är bra. Men du, berätta nu, vi går vidare på bokmässan.
Ja, du var fantastiskt att vara på bokmässan.
Ja, visst var det.
Ja, jag älskar den branschen. Jag vet inte, det kanske är för att man är ny och så här, men det är en bildad bransch. Jag var lite rädd när jag skulle åka ner dit att det skulle vara mycket, mycket analt och sådär trångt och väldigt präktigt.
Mm.
Och det var det absolut inte. Nej. Det var väldigt öppet och skönt.
Behagligt.
Ja. Och det kändes som att det var trygga människor i den där branschen. Ofta i branschen där det är mjuka värden, det är ingen exakt vetenskap det man håller på med, så finns det en rädsla och folk håller på att markera revir väldigt mycket och folk kan må dåligt och sådär, men det kändes som att bokbranschen är tillräckligt bildad och för att vara trygg, helt enkelt.
Fick du lite blodad tand rent av?
Ja, väldigt, väldigt mycket. Nu låter jag bildad ungefär som en elitist, det är inte det jag menar, men jag har väldigt blodad tand. Problemet är ju bara att man måste skriva en bok också.
Ja.
Ja.
Men du har ju största problem. Den här, vad, vänta nu, ska vi se. Vet du bäst?
Disciplin.
Vet du bäst? Jag ska hälsa vår mamma förresten. Hon gillar den. Det kanske jag sa förra
avsnittet.
Ja. Mm. Hon tycker den är väldigt bra. Och vad var det jag skulle säga mer om det? Jag fotade den upp på bloggen. Jag försökte ju hjälpa dig lite på traven. Fick man något tillbaka? Bok. Tror inte det. Och i alla fall. Så,
men du hade ju en hel monter själv. Ja. Jag sprang förbi den faktiskt när vi var på väg till Unga scenen för ett seminarium. Så bara, bli en vinnarskalle. Jo, tjänare, en hel monter tapetserad med Olof Rolander-bilder.
En roll-up också.
Så, en roll-up. Du måste ju få ett ego som är större än Dennis Rodman efter en sån här grej.
Ja, men det var i alla fall väldigt, väldigt, jag håller med dig där. Man får, jag vill lägga ut en bok till bara så att man får vara med på det där. Det är nästan så att hela den här långa processen som är ganska jobbig ändå att skriva en bok kan jag uppleva. Den glöms bort när du är där på bokmässan, för då är allting fantastiskt. Det är som att gå i mål. Det är firande.
Men man tänker också vad enormt mycket böcker det är. Alltså,
det är ju galet.
Bokflod är ju en bris. Alltså, det är ju mycket mer än en bokflod. Det är otroligt mycket böcker. Och att nå igenom i det bruset är ju... Jag tycker vi hade ett seminarium som jag tyckte var intressant som handlade om allmänbildning och kunskap. Och då tänkte jag så här, ja, men det kanske kom en 3-4 stycken. Det var 100 pers där ändå. Det var ju
inte alls
i paritet med dina enorma föreläsningar som du hade där. Jag såg någon bild om du inte hade...
Ja, men det var nog i den klassen 100. Ja. Det får man vara jättenöjd med på en bokmässa. För det är i och med att det är sånt himla utbud där.
Ja. Men då pratade vi om bildning. Man kan använda bildning. Jag har en brevskrivare som skriver brev till mig ungefär varje dag.
Mm.
Som klagar på olika saker i programmet. Som klagar på uttal och klagar på... Det var någon tysk kompositör som jag hade sagt...
Du pratar om Vem vet mest nu?
Ja, precis. Paul Schmitschnerkopfen med Trostnet. Och då liksom så här, helt omöjligt.
Satte du inte den?
Jo, jag satte det. Men han skrev långt brev om... Han var ju tysk. Han heter inte Paul. Han heter Paul. Så jag hade gått bort mig på förnamnet. Men jag satte det enormt omöjliga Schmitschenkropfen. Spritzen, jawohl. Satt jag direkt. Ja, och han skriver varje dag. Och då skrev jag till slut ett brev tillbaka till honom. För jag skrev att det är jättebra med allmänbildning på alla sätt och vis. Men om man använder den på det sättet han gör det. Då använder han det bara som en härskarteknik. Att trycka ner folk med sin bildning. Då har man missat hela poängen. Allmänbildning handlar om att upplysa i så fall. Upplysa människor så att de blir bättre. Inte trycka ner.
Är det lite manligt det där nästan?
Ja, det är nog väldigt mycket pittmätning över det där faktiskt.
Boken Flow kommer jag att tänka på. Han som har skrivit boken Flow, den var ju väldigt känd. Men så fort någon skulle uttala hans namn så var det bara helt obegripligt.
Mm.
Mihailovich, alltså han hade ju någon sån där namn som också var otroligt svårt att uttala.
Man fick ingen flow när man skulle uttala.
Nej, man fick ingen flow när man uttalade, absolut inte. Men lite kul det här ändå. Du är ju på ett förlag vars...
Stora dansboken.
Ja, vars försäljningsdirektör vi träffade ute på Parksen på lördagen, kommer du ihåg?
Ja.
Ja. Och då berättar ju vi att det finns en dassboken, du är på det förlaget.
Ja, precis.
Det är skönt, jag gillar att jag får nämna det.
Ja, jag älskar, och just att vara på bokmässan, som ju det är ju generöst och sådär på alla sätt och vis. Men det är också lite fint. Så när man då säger att man ligger på vad ligger på förlag? För förlag, säger alla sig. Ja. Det är samma förlag som Stora dassboken, säger jag. Och man ser att folk liksom reagerar på det.
Ja, men det så berättar ju han då, Göran Wiberg, att... Det finns ju en dassboken plus också.
Ja, precis. Med politiskt inkorrekta.
Ja. Och vilken har sålt mest, frågar du?
Ja.
Kommer du ihåg vad
han sa? Ja, det politiskt inkorrekta, va?
Ja. Dassboken plus då, eller vad den heter.
Den förbjudna dassboken.
Ja, den förbjudna dassboken heter det. Just det, med de här, det som inte kom med i första. Men ni hade fest på Vasahof. Vasa Allé i Göteborg.
Mm.
Och jag fick ju träffa dina medförfattare.
Mm. Anna och Sanna.
Anna och Sanna, ja. Mycket trevliga.
Ja, väldigt trevliga.
Otroligt ödmjuka. Till skillnad från oss så hade de ju en distans till livet.
Ja, precis. Ja, de är helt sagolikt bra, de två faktiskt. Och du hade ju faktiskt då, kan vi ta upp, du hade ju hyrt Avalons svit hela helgen, va?
Ja, fast
det här är jobbigt att jag tar upp det här.
Han inte förbereder dig på det. Säg inte det, tänkte jag säga.
Aha. Och så har jag sagt det.
Ja, nu har jag redan
varför,
sagt det.
Varför är det jobbigt?
Nej, det är inte jobbigt så, men det är ingenting som jag vill skylta med. Men jag kan berätta nu redan sagt att det var en målbild. Det var ett sätt för mig att få klart den här boken. Mm. Så hade jag höll inte på att bli något för ett år sedan.
Mm.
Jag strulade fram och tillbaka och... Vi var faktiskt inne på det, Adam, en fredag så sa jag till Adam, då min förläggare, att Jag vet inte om jag ska lägga ner det här projektet. Och han bara, ja, det kanske är lika bra eller något sånt där. Men jag sa, men jag får fundera över helgen. Och över helgen funderade jag och kände att jag måste ha någonting som en drivkraft. Mm. Och då blev det den där sviten på Avalon. Mm. Och det kan man tycka är over the top eller löjligt eller sådär på alla sätt. Men det var en living the dream-grej som jag behövde. Och det blev ju en bok.
Ja, men jag kan förstå att det är lite jobbigt att prata om sådär. Framförallt om... Jag är från Gävle, du är från Matfors. Och ja. Då ska man inte hyra någon jävla svit. Nej. Och tro att man är något. Men du har skrivit en bok som heter Att bli vildnarskalle. Och det går bra. Och du jobbar väldigt mycket och föreläser. Årets talare 2011. Då kan man också tycka, varför ska du inte få skörda frukten av det? Och om det är en grej som gör att du skriver den här boken, så är väl det är väl fullkomligt okej. Okay.
Ja, men jag tror inte precis alla kanske ser det så. Och då valde jag
nej,
nästan...
Nej, men nu säger jag det, ja. Så att de ska förstå det.
Tack, Rickard. Snäll du. Mm. Där uppe satt ju vi i alla fall då. Och där satt ju...
Stor jävel, kostar ju för fan också. Vad dyr den där måste vara varje dygn alltså. Satan! Jag skulle kunna tippa 15 per natt.
Jag 20. Säger ingenting om det. Nej, det räcker med det där privatflyget som du...
Ja, just det. Ja.
Som du drog upp. Man ska inte...
Jo, man kan ju inte göra sådana där grejer. Det är som när jag har åkt limousin några gånger. Det är väl för jäkligt. Man åker en stor jädra bil. Det är pling eller plong och det är liksom bar i bilen. Men det är svarta rutor så det är ingen som ser att du sitter där. Så det är liksom helt värdelöst egentligen. Så att hyra den här sviten, att hyra privatplanet och inte berätta det för någon, då är det ju nästan värdelöst.
Ja, men jag hade ju väldigt spännande människor där. Innan jag återgår till dem, vi hade ju ett par mingelträffar där som var ganska häftiga. Bland annat du var med då. Och apropå det här bland att man försöker kanske spela ödmjukt när jag vill inte berätta det här. Men häromveckan nu, eller häromdagen, så hände det mig en ganska pinsam grej. Jag har ju haft förmånen att vara på första sidan på Leva PS.
Titta, det går bra.
Ja, på omslaget där. Ja. Och så går jag förbi, har jag haft en också apropå målbild, jag är helt galen i det där va. Då hade jag sett framför mig att, tänkte när den kommer finnas i tidningshyllan på Coop där jag handlar på Sveavägen. Mm. Och så går jag dit och så ser jag ju då Leva PS där. Men den är ju så långt bak. Mm. Så man ser ju inte. Varpå jag då, och det här man, ibland kan man skämmas för sitt eget beteende. Då flyttar jag ju fram så att den ska stå längst fram. Men vad som då sker när den står längst, det är att då ramlar en annan tidning ut. Och då kommer en tjej i personalen.
Åh, vad jobbigt. Du vill inte prata om det här sviten på Avalon, men det där, det skulle jag tycka var jättejobbigt.
Du tycker det är värre? Ja, men jag skämdes lite fram till hon kom fram. Då skämdes jag mycket. När hon bara liksom, vad håller du på med? Håller du på att flytta tidningar här? Ja. Jaha, är det för att du är med på att då ska den stå längst fram?
Sa hon det till och med? Eller?
Nej, men man kunde ju se att the look kom.
Det var en elefant i rummet.
Ja, och det var då jag bara liksom smög iväg med min kasse, vet du där. Jaha. Tidningarna står fel här, någon liten kommentar och sen så...
Ja, du projicerade utåt på henne. Att det var henne. Jag har tidningarna stått fel. Det är roligt.
Men har inte du också upplevt en dag ibland när man gör saker där man känner att det här är ju lågvattenmärke alltså?
Jo, men det är klart. Jag kommer inte på någonting. Men det är roligt när man reagerar sådär som du gjorde. Att man skäller nästan på henne. Man är lite aggressiv för att man själv har skuld. Ja. En kompis som bor i Danmark, Köpenhamn. Och bor där vid Istegade. Och där är det ju mycket svinerier och knarkare och horor och allt möjligt sånt. Och då låg det en knarkare. Man får tydligen inte cykla på trottoaren i Köpenhamn, i Danmark. Och då låg det en knarkare mot en husvägg och hade dragit ner byxorna till hälften. Och pissade så att det liksom bara rann ner så här. Det var ju väldigt... Och då kom min kompis på cykel och var tvungen att hoppa upp på trottoaren för att inte cykla igenom kisset. Varpå den här knarkan skriker, men för helvete, man får inte cykla på trottoaren! Så han liksom skällde ut honom. Men jag bara, ja, men du ligger med byxorna halvt nere och pissar. Det tycker du är fullkomligt okej. Okay. Man får så olika...
Ja, men är inte
olika
så här,
typer av moral när det passar
vi pratade lite om danskarna innan. Visste du att i Kristianstad så heter ju, vet du vem som grundade Kristianstad?
Nej, men det är Christian Tyrann, ja, kanske.
Christian Tyrann, ja. Mm. Vet du vad Christian Tyrann kallas för i Danmark?
Nej, det är någonting tvärtom. Den är gode, den, ja, helige. Ja,
Christian är goder. Och tycker inte du det säger lite grann om det, just det vi pratar om här nu?
Jo, men han var väl god på hemmaplan, men han var väl också mannen bakom Stockholms blodbad bland annat.
Ja, men det är ändå det. Beroende på hur man ser på saken så är, ja, någon god eller ond.
Ja, visst, visst.
Och den här dansken som låg där, han kanske såg det ur sin synvinkel. Han hade sitt revir där, du ska inte cykla där.
Ja, men det, jag har någon kompis också som har, jag tror han har väl 5 barn med 6 mammor eller någonting sånt där. Och sen så träffade han en kvinna i Brasilien. Och
den
sen,
här har vi dragit.
Nej, det har berättat den på parkeringen här förut.
Jaha.
Men ja, inte i podcasten.
Nej, förlåt. Fortsätt.
Han är ute och reser rätt mycket och den här brasilianska kvinnan går hemma i någon lägenhet i Göteborg. Och han skiter, han, vet du, han har inte träffat de här barnen, han var så här, inte speciellt duktig pappa direkt. Och så träffar hon då en annan kvinna i lägenheten ovanför. Varpå han kommer hem och får också ett sånt här moraliskt utbrott och skriker och domderar och pekar ner mot sitt skrev och säger: duger det inte med den här? Ja, då får det vara. Han har lite talfel också, han kan inte säga det.
Vilken stad var han från?
Han är från Gävle. Så. Men det är sådär, man, ja, men när man känner sig lite träffad, då projicerar man ut istället och ja, anfaller bästa försvar.
Vilket du gjorde i lördags mot mig.
Gjorde jag?
Ja, nu ska du få höra här. Jag, nej, fredags. Fredags var det.
På bokmässan?
Ja, på bokmässan så mässade jag i dig då. Kom bort på min mingelfest.
Just det.
Och du bara, ja men du, jag, det finns inte en chans i världen. Jag vill jättegärna, alltså, fina sms med hjärtan på. Men
jag
tyvärr.
Jag vet vad det här är på väg.
Ja, tyvärr, alltså, jag är fullbokad. Jag måste sitta och förbereda den här intervjun. Och sen så dyker ju Agneta Sjödin upp på den här mingelfesten. Ja. Och så berättade jag, ja, Rickard skulle varit här också, men
tyvärr.
Men tyvärr så. Ja, men han såg jag ju, stod och festade med han för en halvtimme sedan, ja, på park. Mm. Apropå då, lågvattenmärke. Ja, då och då projicerar du över det här tillbaka. Nej, jag var bara där i 5 minuter. Mm. Precis då råkade Agneta vara där.
Ja, och det finns flera felkällor i den här historien faktiskt. Jag var tvungen att sitta för att jag skulle ha ett seminarium på bokmässan på engelska. Och för mig är det så här med engelskan att jag måste öva en hel dag för att komma in i och tänka på engelska innan. Och det är lite som att åka skidor. Ibland så glider man mellan pucklarna kanonbra liksom. Och ibland så studsar pucklarna till höger och vänster. Och hon har sålt 2,5 miljoner böcker här, Michelle Pavers. Så det kändes viktigt. Och jag hade inte läst boken. Och var tvungen, liksom, det här var ju nattmangling.
Är det sånt man gör kvällen innan, läser en hel bok?
Ja, men jag, planering och jag är inte liksom, det, jag löser uppgiften, ja, men det kanske.
Ja, det spelar ingen roll hur man gör det, bara man gör det.
Precis. Mm. Så det var tvungen. Och så kom mina 2 medförfattarinnor också, Anna och Sanna. Mm. Och de stod i baren och jag hade rummet som precis, jag hör en dåres försvarstal här. Jag gick i alla fall ut och tog en bira med dem och sen så gick jag tillbaka de där 15 metrarna mellan baren och mitt rum. Så att det var ingen diss, det var inte alls. Så att jag festade Agneta Sjödin, det är bollocks. Hon gick förbi och jag sa hej och hon sa hej i ett brus bara sådär. Det var det enda som hände. Så du behöver inte känna dig.
Nej, jag tog inte alls illa. Nej, jag tyckte bara det var en rolig historia.
Ja, ja.
Men lågvattenmärke nummer 1 som jag kommer på från mitt förflutna, det var nog när jag skulle, för många år sedan så jobbade jag som vikarie. Mm. Jag skulle hoppa in och jobba med på fritids och sånt där när de behövde hjälp och jag tyckte inte om det där. Men så ringer de en morgon, jag kände inte för det, jag hade väldigt dålig arbetsmoral på den här tiden. Mm. Och så ringer de så här: kan du börja där? Ja visst, säger jag ja då, tvångsmässigt. Och på vägen dit sitter jag i min vita Opel. Nu bodde jag i Jönköping på Råslätt. Och så var jag på väg ut till det här jobbet. Så bara känns, nej, jag gör inte det här alltså. Mm. Så jag vänder tillbaka, ringer till vikarien och säger att jag har krockat med bilen. Mm-hmm. Jag är i chocktillstånd. Jag är okej, du behöver inte gå vidare, men nej, jag kan inte jobba idag. Hon ringde ingen mer sen.
Nej.
Men visst är det lågt ändå. Man kan inte fejka bilolycka tycker jag.
Nej,
eller
men det är ju på något vis ett utslag av en panikåtgärd också. Jag kan vara lite förlåtande när det gäller sånt där, tycker jag. Det var ju väldigt modigt att vända om och ringa upp. Du kunde gärna skita och ringa också.
Ja, men det kunde ha varit ännu modigare sagt att jag vill inte.
Ja, men jag, När jag pluggade i Örebro, då åkte jag ofta till Stockholm för att träffa min blivande fru, skulle det bli då.
Som nu är dåvarande.
Precis, nu är det ex-fru. Vi hade precis träffats. Och då så satt jag på tåget, hade hoppat på tåget på Centralen. Så kom det en kille så här, pratade göteborgska och hade tappat bort sin plånbok. Och där var biljetten när jag var ute igår. Och bla. Finns det någon som kan hjälpa mig? Bara 10-20 kronor. Så. Och då fick han fick mina lunchpengar då den dagen. En fattig student. Och sen så gick han vidare in i nästa vagn och så hörde man hur han liksom... Så han drog väl ihop en bra sudd på den där tåg. Sen var jag i Stockholm senare samma vecka. Tar samma morgontåg. Och samma kille, jag hör honom vagnen innan.
Du hör han, ja.
Jag var ute igår och tappade plånboken och där låg biljetten. Och jag måste till jobbet i Göteborg.
Så. Nu inser du att han har satt det här i system.
Exakt. Och då när han kommer, jag sitter helt lugn. Och sen när han kommer fram till mig, då säger jag så här. Men du fick ju 40 kronor i måndags, sa jag. Det har jag inga minne av alls. Så bara fortsatte han in. Och så körde han samma grej i nästa vagn idag. Så jag tappar bort plånboken. Och då kände jag så här, ska man bli förbannad? Ska man anmäla? Ska man liksom ställa till en scen? Men det finns ju också så här, fy fan vad förnedrande. Och att liksom, det är ju ett utslag också av någon slags hopplöshet. Och han har hittat en liten lucka. En liten affärsidé där han går och ljuger lite grann för att få en 10 eller en 20 av några. Hade han haft det bra hade han väl inte behövt göra det där liksom.
Min affärsidé var lite sämre. Den var ju snarare, om jag skulle skriva en bok om det, hur du slipper att vikarier ringer och ringer in dig på morgonen. Mm. Det ska min bok heta i så fall nästa. Du, jag har en
nyhet. Det är det vidrigt att vara vikarie, tycker jag.
Ja, men hur var jag? Men det är imponerande, det är respekt.
Ja, men det är lättare att veta att man ska jobba eller så här. Bara ja. I uppväckt och inringd.
Ovisshet är ju bland det värsta som finns att hantera. Men du, vi ska prata vidare om...
Det är därför man mår så dåligt.
Ja, du behöver ju planera upp ditt liv här lite. Nej, ja. Du, nu ska vi se här då. Innan vi går vidare på bokmässan. Jag lyssnade på Värvet häromdagen. Har du lyssnat på Värvet?
Ja. Christopher Triumph. Ja. Jättebra.
Och så bjöd han in...
Långsamt.
Ja, men I like it. Och så lyssnade jag på Schiffert, Henrik Schiffert. Och då berättade han en intressant grej som jag kommer att tänka på oss två. Han sa att när han gör ljust och fräscht så tänker han ofta så här, att, vad vill, för han känner själv att han är så oakademisk så att säga, han saknar akademisk grund. Medan då Lindström är ju det här, den här oceanen av studieresultat, poäng i jämförelse. Och då känner han så här, vad gör han, varför vill han jobba med mig? Hade Schiffert känt. Liksom utifrån kan man känna, vad? Det är självklart att de vill jobba ihop, men så kände han. Och i somras så var jag och käkade lunch, en sån här forumlunch, författarlunch. Då var Lenny Norman där. Och efteråt så var det någon som sa det att fasen vilken jackpot för Lenny att få jobba med Schiffs. Också sådär. Och då började jag tänka så här då, när jag hörde det här värvet. Att, tänk om folk tänker så om oss när de hör att vad gör Rickard Olsson med den där Rölander som jag aldrig hört talas om?
Just det. Ja, det är mycket möjligt. Men det känns ju som att våra lyssnare kommer mer från din värld än från min värld. Alltså mera...
Man är inte säker på det, men det är jag inte säker på. Men jag tycker inte det var en intressant koppling då. Att det kanske är så där att man ändå tänker så när man först hör talas om en duo och sådär. Det är ungefär som du ser en väldigt snygg tjej ihop med vad du tycker då, inte snygg kille. Så får du så här, den där omaka. Men det är kanske också det som är styrkan.
Ja, men visst är det väl så. Och i vissa lägen kan det vara så att du du gillar Lindström mest och inte Schiffert mest. Men när du stiftar bekantskap med det och under showens gång så kanske du byter åsikt. Du kan ju vandra, lägga din solidaritet mellan två olika helt enkelt också. Men apropå ful och snygg då, om du fick välja, det är ett litet dilemma. Om du fick välja mellan att ha en snygg fru och ett fult barn eller ett snyggt barn och en ful fru, vad skulle du ta då? Det är fruktansvärt svårt.
Ja. Vi går vidare.
Ja.
Vet du vad jag bodde i förrgår natt då?
Jag var på någon svit någonstans och drack champagne ur Coop-glas.
Nej, det gjorde vi i lördags.
Ja, jag vet.
Vad heter det? Men nu ska vi se då. Jo, jag bodde på rum 160 på Grand Hotel i Lund. Mm. Känner du till rum 160 på Grand Hotel i Lund?
Nej.
Det är där som låten Skuld spelades in. Lundell spelade in en låt som heter Skuld. Den går så här. Som ska hjälpa dig upp igen. Vad vill du ha oss? Ögon, öron och sänd. När du ligger ensam i ditt rum. Vad är ditt rum? Den låten spelades alltså in då i det här rummet som jag fick höra talas om och tänkte att jag måste ju bara bo där. Mm. För det är så häftigt. De har spelat in en video där också som heter Tre bröder. Och ja, då tyckte jag det var så himla coolt så jag ville bo där. Och det tipsar jag ju dig om nu. Det är de små, små glädjeämnena man behöver när man är ute mycket och reser. Du pratade ju om hotelldöden häromdagen. Mm.
Ja, men visst. Mm.
Det är oftast sådana grejer. Och likadant om du går in på Grand Hotel i Lund så har du också i baren där så har de en jättestor pepparkorn. Den är så här lång, alltså en meter. Mm. Som om du tar, ja, om du bara en beställer så ska du säga, kan jag få lite peppar också? Mm. Så har du en grej till att ringa hem om.
Ja, jag, Lundell och jag har aldrig liksom...
Ni har aldrig synkat?
Nej, framförallt inte musikaliskt. Böckerna är jättebra, men inte musikaliskt har jag aldrig.
Har du träffat den?
Nej, det är väl en av de svåraste och mest otillgängliga artister vi har i Sverige, tror jag. Alltså, det är inte många som har träffat honom. Alltså i intervjusammanhang eller så här.
Nej.
Jag hade promotion. Men däremot så, Chelsea Hotel i New York skulle jag lätt kunna... Mm.
Det är ju en fantastisk, ja, apropå dem, Dylan och gänget.
Ja, och Dylan Thomas också, tror jag, till och med. Och även Sid Vicious och Nancy Spangen. Också.
Var det inte förresten så Bob Dylan skaffade sitt namn? Var inte Dylan Thomas involverad i det?
Och det är Dylan Thomas som är Dylan.
Ja, just det.
I Bob Dylan.
Cool. Mm. Men du, apropå det här med artister då, som du nämner nu, och intervjua. Adam kom med ett förslag där, i avsnitt 10.
Vår producent Adam.
Ja, han som sitter där är ju utanför.
Ja. På andra sidan, ja, akvariet.
Avsnitt 10, det är om 2 avsnitt. Ja. Då skulle vi egentligen kunna lyftat upp, kört en liten sån här celebration. Och då kom Adam med förslag. Han påstår på fullt allvar att han skulle kunna få in, om vi skulle ha en gästkavalkad här. Ja. Och så att vi skulle ha in 3 gäster då som förslag. Mm. Och bara mata. Mm. Att han påstår på fullt allvar att han skulle kunna få hit Loa Falkman, som är aktuell med Ulla Karsofoll på Oscarsteatern. Ja. Han skulle kunna få hit Sissela Kyle och Persbrandt.
Ja, det är taget.
Inte det en...
Ja, det är taget.
Ja, men om han kan lösa det, ska vi köra det i så fall som på avsnitt 10?
Ja, vi skulle kunna göra så här att de som lyssnar kan höra av sig själva på Twitter och så.
Om de har andra förslag.
Ja, precis. Lite gästförslag. Jag heter en Rickard Olsson och...
Ett Olof Rolander med R-O-H. Apropå Twitter förresten. Din Twitter-bild skulle vi prata om.
Just det.
Vad häftig den är.
Ja, tack. Ja, det är en bild som är tagen från tidningen Café.
Mm-hmm.
Det var många omtagningar på den bilden. Faktiskt, vi var i en pool och jag hade en kostym och en drink. En dry martini.
Så det här är inte inklippt, utan du slänger ut din pool?
Jag slänger mig ut din pool. Det är på riktigt. Det är action. Så att titta på vattnet och allting. Så
det är en draja också, för det ser ut som en oliv som
flyger. Oliven är också riktigt. Allting är... allting är ett riktigt ögonblick.
Det var läckert, för den ser väldigt stagead ut.
Mm. Med snyggt ljus och väldigt duktig fotograf som jag har tappat namnet på.
Synd att du inte kom ihåg det, för det är fotograf behövs alltid.
Ja, men jag köpte loss bilden däremot. Så jag har den på väggen på kontoret. Ja,
det förstår jag. Den var amazing. Ni som lyssnar, gå in och kolla Rickards profilbild. Och den är...
Det är väl den på Facebook också, tror jag, va?
Gör det?
Ja, Facebook och Twitter.
Cool. Nu har jag något annat till dig här.
Mm. Ja, du har ju en hel lista där i din... Ja. Vilken gammal iPhone du har.
Jag vet, jag har inte uppdaterat den här.
Jag har ju den här... Du har inte 5:an alltså.
Ska jag ha det, tycker du? Jag försökte uppdatera, men jag tror att den är för fullmatad eller någonting. Mm. Vad fin den är. Det
fanns ett kändislager som man kunde åka och hämta upp.
Nej. Vad löjlig han är. Du, jag märkte det att det är en del som lyssnar på podcast, bland annat jag, när man tränar och sådär. Mm. Och går på bandet. Men jag har också märkt att ibland är det bra att inte ha någon input. Mm. Ibland behöver du input för att få kreativa tankar. Men ibland den här meditativa, när du bara hör dig själv gå i takt. Så här, duf, 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 duf. Till slut så är det som att hjärnan blir uttråkad. Och så hamnar du i ett annat, vad ska man säga, en annan dimension. Och helt plötsligt kan du börja tänka tankar som inte du har gjort innan. Mm. Har du testat det som en kreativitetsmetod ibland?
Ja. Jag har ganska nyligen börjat lyssna på saker och ting när jag tränar. Jag har nästan alltid gjort det utan. Och det är också, det kan bero på att jag har hållit på med transcendental meditation, TM-meditation.
Mm-hmm.
Min morsa var väldigt tidig med det där. Jag var bara 7 år när jag blev initierad, som det heter, och fick ett mantra. Och det, om jag nu ska skryta lite grann, så var jag faktiskt på meditationstidningar till och med i Australien. En liten bild på den lille Rickard Olsson som hade fått ett mantra.
Vad hade du för mantra?
Ja, det får man inte säga. Det är ju dödssynd. Om jag säger det så måste jag skjuta dig tyvärr efteråt.
Jag ska inte avdramatisera för mycket om du nu har en väldigt god känsla där. Men det har ju visat sig att de här mantrarna är ju irrelevanta.
Mm.
Alltså, utan ja, det handlar ju om att upprepa någonting för
Ja. Det där mantrat,
eller ska vara neutralt tydligen?
Det där mantrat är ändå, det är en grej som jag aldrig har berättat för någon. Som är en liten ärta i min själ som är bara min.
Wow.
Så när jag ska centrera mina tankar eller liksom hitta om jag är i obalans på något vis, så kan jag repetera det där. Och tanken är ju att den där, att de andra tankarna ska cirkulera runt mantrat. Och det är samma sak när du löper. Det är, fast då får du mer i fysisk form. Du andas repetitivt och sen så kommer andra tankar. Fördelen med löpning till exempel också, det är ju det att om man är lite deprimerad eller ledsen, då förskriver ju till och med doktorerna löpning och träning nu för tiden.
Så. Men vem gav dig ditt mantra då?
Hon hette Sofia och hon var en meditationstant som vi hade, det var någon sån här initiationsrit som jag kommer inte ihåg, det var lotusblommor och rökelse och grejer. Och jag ljuger lite grann, för att jag har faktiskt lämnat ifrån mig mantrat. Jag har givit det till min dotter. Ibland när hon har svårt att somna och så, då har jag lärt henne det här att ligg och så tänker bara så på det här ordet. Och det brukar funka.
Jättefint.
Mm, det funkar. Liksom. Det som jag gillar med det är inget hokus pokus. Eller liksom,
nej.
Det är inte så new age. Det handlar ju bara, ja, men du vet ju själv, mental träning. Det är mer liksom att fokusera. Tror jag.
Kunna kanalisera energin och så vidare. Det är vackert. Däremot är det en kul grej. Ibland när man vill ge bort någonting väldigt värdefullt. I det här fallet så är det ju, om du tänker som den här scenen i Pulp Fiction när han ska berätta om sin klocka som han har fått av sin far och han hinner inte gå igenom allt han har gått igenom för att han har fått den här klockan. Ibland när man ger ifrån sig någonting som man känner det här är väldigt värdefullt för mig och den andra inte uppskattar eller förstår det.
Mm.
Har du varit med om det någon gång?
Ja.
Visst är det fruktansvärt?
Ja.
Kort anekdot bara, jag och Anna skulle käka middag här och så hade jag varit och köpt en ganska dyr flaska rödvin.
Mm.
Jag kände det bara som att lämna över Jesusbarnet nästan när jag kom över med det där. Vi hade åkt i en halva stan, det var mycket klubb i alla fall. Och så lämnar jag över här och så märker jag att när kvinnan som tar emot det, man bara, tack så mycket. Annars är det bra eller?
Mm.
Man bara, vad är det här nu då? Det här är inte sant. Hela kvällen så känner jag mig som George Costanza i Seinfeld. Jag måste komma in på ordet vin hela tiden i alla samtalsämnen. Jag har hört att vin från Italien är dyrt nu för tiden. Sådär. Det, och apropå lågvattenmärke, det kanske är det här avsnittet. Där har vi namnet på dagens avsnitt.
Ja, nej, men det där är ju fruktansvärt. När man är uppfylld av någonting och mottagaren inte
ser inte det.
Precis, överhuvudtaget. Och då brukar man ju också kunna börja prata väldigt intensivt om det här. Vilket gör att då låtsas de var intresserade lite grann. Och hela situationen är redan förstörd, för det blir bara ett litet skådespel av alltihopa.
Därför är det bättre att sälja in det innan. Om det här nu är en viktig grej för mig, ge produkten ett värde. Finns en formel om det här faktiskt, som heter S minus M lika med D. Och den har inte du hört talas om, va?
Nej, fortsätt.
Det var ju så här, va, att det var en man som hette Viktor Frankl som var ungersk, tror jag, jude, och han drabbades av det värsta tänkbara. Han hamnade i Auschwitz. Och väl där så på något mirakulöst sätt så överlever han. Och efteråt, jag tror han var psykolog redan då, efteråt så skriver han ner en formel som heter S minus M, alltså M som är Martin lika med D som är David. Sigurd minus Martin är lika med David. Och det står alltså för suffering without meaning equals despair. Mm-hmm. Så han kom fram till då under väldigt de här råa formerna att om du gör någonting, nu tar jag ner det till vardagsform. Mm. Du skänker någon en flaska vin här som betyder någonting. Hög uppoffring för mig att skaffa det här vinet. Både att det kostar pengar och energi och tid. Minus meaning. Alltså om personen då mottar det här, inte uppskattar det, då blir ju meningsfullheten att jag gjorde den här uppoffringen blir så låg. Det finns ingen mening med den uppoffringen. Nej. Då blir man då despair, förtvivlad eller frustrerad. Så suffering without meaning equals despair. Ge bort någonting som inte känns meningsfullt eller jobba som tusan för att nå något och sen kommer ändå inte, och så ja, var det här allt liksom. Mm. Då kan det bli väldigt förtvivlat. Ibland när man når ett mål till exempel kan det bli en sån här tomhet. Mm. Mm. Vad tycker du om den här formen?
Jo, den är ju väldigt bra. Samtidigt som jag tror också, som med vinan där, om du hade gått igenom det här i tanken innan, att det kan vara så att hon inte uppskattar det här vinet eller så, då hade du varit förberedd på det. Då hade du inte blivit lika förtvivlad. Men du ville ju också ha en bekräftelse. Du köpte det här för att få en bekräftelse. Istället för, och det är lite grann... det du gjorde där är lite grann, tycker jag, man kan träffa på folk i Svenska kyrkan eller i såna handikapprörelser. Man hjälper folk, men man gör det för att få egen bekräftelse. Är du med? Och det tycker jag är fullkomligt okej att göra. Det är ingen värdering i det, men det är väldigt många som lever i en livslögn och säger nej, men jag har ingenting med det här att göra. Jag bara hjälper de här handikappade. Jag bara hjälper de här utstötta på alla sätt och vis. Det är bara altruism och sådär. Men de får ju någonting tillbaka. De får en självkänsla och de får ett kvitto. Och det är väl en vacker drivkraft som någon.
Jag tycker inte heller det är någon konstighet. Men Viktor Frankl då, han har ju skrivit en bok som heter Livet måste ha mening, apropå bokmässan. Livet måste ha mening, jag tror den sålde 9 miljoner eller något sånt där. Jag tror fortfarande säljer. Fantastisk bok på det sättet. När han beskriver den här upplevelsen då i Auschwitz. Men hans poäng är att han är ju existentialist. Liksom mig. Och hävdar alltså att M-et, det där mening, det får man skapa själv. Så att var du än är med på det här och vilken uppoffring.
Men det var ju lite grann det jag var inne på.
Just det.
Hade du förberett det innan?
Så det var, i förberedelsen så kan man säga
meningen.
Att vad som än händer så kan jag skapa en mening med det. Mm. Och han har gått fullt ut hela vägen. Han har, det är väldigt kraftfullt påstående som kan då, så du menar alltså att om det här och här har hänt så finns det en mening med det. Mm. Och där gick han faktiskt tufft och sa det, ja. Du kan skapa en mening med allt som sker, men kanske inte just i stunden, för då kan det vara så fruktansvärt. Men ja,
men sen om det är ärligt eller om det är efterhandskonstruktioner eller vad, så det är klart att du alltid kan skapa en mening med vad som än sker. Och min pappa gick bort och dog och jag fick cancer, så ja, men det finns en mening med det. Ja, för att jag har lärt mig uppskatta livet. Ja, då fanns det en mening alltså. Men du vet,
man kan hitta någonting, men det betyder inte samtidigt att man är glättig och bara slänger saker ur sig. Men jag säger Viktor Frankl påstår detta.
Ja, men jag suffering tror att without meaning equals despair. Det funkar. Jag säger inte emot det.
Med detta sagt så tycker jag ändå att jag vill fråga dig en gång till om bokmässan här. Vad tog du med dig från den helgen?
Jag blev extremt inspirerad och väldigt glad av hela den här helgen faktiskt. Mm. Och det bar jag med mig. Och jag vet inte vad som kommer ut av det. Men jag blev gladare. Jag har varit glad ända sedan bokmässan faktiskt. Jag kände att, ja men vad fan, det är lite... M-et blev större i mitt liv. Det är liksom lite så här... Och du tänker bara karriär, liksom yrkesmässigt, som jag har varit lite så här smått förtvivlad. Så.
Men försöker ju fiska här lite nu, för att du berättade ju på ett sms igår att du hade något på gång.
Ja.
På gång. Kan du inte berätta?
Ja, fast det är mitt liv i stort som har fått ett nytt evangelium. Och det har blivit, jag är väldigt uppfylld av det här just nu. Här är det.
Ja.
Det är ridning.
What?
Jag började med hästhoppning. Det hade, den såg du inte komma, va?
Nej, det gjorde jag inte.
Det var ingen som gjorde det. Jag började med hästhoppning.
Ingen kan ju påstå att det inte finns överraskningar i det här programmet. Eller
jag har hållit på med det här nu. Jag har tagit 6 lektioner och har redan hoppat över ett hinder på 80 centimeter. Och jag har ridit på 3 olika hästar. Den första heter Bingo, vilket var lite roligt. Nej, men du vet, har den här enorma kraften. Jag har aldrig haft sån kraft mellan benen, som man skulle kunna säga. Men det är för jävla häftigt med hästar. Jag är helt såld.
Berätta om Bingo då.
Och sen har jag kittat upp mig naturligtvis också. Jag älskar att kliva in i olika miljöer där materialsporter. Så jag har skaffat ett par ridstövlar och ridbyxor. Och ja, det är bara en herrgård som fattas helt enkelt. Wow. Ja, men det är någonting där med kommunikation med djur och människa. Och ja, ja. Den här värmen som man får av en häst också.
Finns en kraft där?
Ja, fy fan. Folk som säger att det är bara hästen som gör jobbet. De har ju inte testat på ridning. Alltså. Satan vad jobbigt det är alltså. Riktigt. Jag svettas som
en... Är det ett kettlebellpass?
Ja, lite grann. Ett lågintensivt kettlebellpass. Faktiskt.
Men jag frågar om Bingo. Alltså, kan du beskriva honom? Hur ser han
ut? Ja, men han hade stor stjärt. För det är tydligen stjärten de hoppar med. Alltså bakbenen. Sådär. Och så som en indianhäst. Lite sådär brun och vit. Nej, men jag vet inte hur man ska... Det är återigen så här. Hur ska jag sälja in det här? För du fattar ju inte vad jag pratar om. Du uppskattar inte det här tillräckligt mycket.
Jag skulle nog kunna börja göra det. För att vem som helst som brinner för någonting, det tycker jag om. Mm. Och det här är uppenbart att du brinner för någonting.
Ja. Målet är att kunna komma ut ur den här paddocken. Att kunna rida över ett fält och bara spränga med en häst och galoppera. Och bara känna den känslan. Vad jag längtar.
Jag tänker ju också på lite, det finns ju en del filmer som har väldigt starka karaktärer i form av hästarna spelar en central roll. Jag vet inte om du har sett War Horse.
Ja, så att vi somnade.
Hur är den?
Jo, alltså, den är jättefin. Vi somnade bara, jag och Tessan. Men jag älskar ju sådana här smetiga rullar med djur som har mänskliga egenskaper. Så där. Jag går igång på det.
Tobey Maguire
är alldeles för tuff och hård. För bara, vad fan är det här? Jävla skit.
Hon har kavaj. Mm. Tobey Maguire hade ju någon film också när han var jockey eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vad det var för någon heller. Men du har ingen sån här mannen som talar med hästar. Det är ingen film som du säger att se den och efter det. Ungefär som efter man har sett Sideways så vill man dricka Pinot Noir från, eller hur?
Just det, ja.
Finns det någon sån motsvarighet?
Nej, i djurfilmens värld. Mm. Men, nej, det Black Beauty kommer jag ihåg. De böckerna läste jag, Svarta Hingsten. Men jag tyckte ju faktiskt Skriet från vildmarken var jädrigt häftig. Den grät jag till när jag var barn.
Oj.
Jack Londons. Ja. Filmatiseringen där. Om en hund som blir svårslagen. Och sen så blir han ledare för en vargflock i slutet. Står på en klippa och bara ylar. Och då har han liksom kommit tillbaka. Då, fruktansvärt. Så stort och starkt. Alltså, ett hårt liv innan. Och jag vet inte. Jag har alltid haft en dragning till att åka till Alaska. Det kan ju bero på den. Faktiskt.
Islands...
Farfetched.
Nej, men det är det väl inte. Men det är klart att får man ett sånt intresse så expanderar ju drömmen i den riktningen. Mm. Och islandshästar är väl en typisk sån där grej, men det kanske det har du passerat redan.
Ja, jag är inget tölt för mig. Olsson ska ut och galoppera. Kanske västernridning också, att jag kommer tycka om. Det har jag testat en gång förut. Det är mycket lättare har jag förstått också, västernridning.
Men kan man inte rida den i, vad heter det, Grand Canyon där? Finns det inte några sådana där coola stråk?
Ja, men jag tror att man kan göra en city slickers kan man göra. Att åka till Texas och driva en jord tillsammans med några. Och sätta på sig chaps och sitta vid lägerelden och spela. Vet du vad, nu vet jag inte, det här kanske vi får klippa bort. Men vet du vad porrfilmsversionen av city slickers heter? Titty slickers. Jag pratade med Anton Körberg om det. För han ska också vara med och rida nämligen. Det är till Stockholm Horse Show. Vi ska tävla i december. Och då kom vi in på City Slickers. Och då så pratade vi om Paul Fils versionen som heter Titty Slickers. Och då så började vi droppa, för det finns ju den här Shaving Ryan's Private heter jag kommer inte ens ihåg vad den heter på riktigt. Jag har inte sett någon av de här filmerna.
Saving Private Ryan.
Just det, så. Shaving Ryan's Private heter den.
Du får gärna kunna den bättre än den andra
versionen. Ja, jag har inte sett någon, men jag tycker det är roligt att de gör porrfilmsversioner av de här klassiska filmerna. Cliffhanger heter ju också Cliffhanger. Men den roligaste berättar Anton Körberg, den här ser du inte heller komma. Men in Black, men. Ja. Tänk att de jobbar så pass mycket och liksom och gör de här varianterna. Det tycker jag.
Men hur ska folk då känna så här att ah, är det den då? Mm.
Det borde ju vara, om man nu är intresserad av den typen av filmer och tittar på och sådär, så borde det vara väldigt avtändande att veta att det egentligen bygger på Rädda menige Ryan.
Ja.
Eller Men in Black. Men.
Såg du hon, ja, såg du hon, vad hette hon, som var intervjuad nu av, apropå Agneta Sjödin, hon intervjuade henne. Ah, hon porrfilmsstjärnan.
Puma Swede.
Puma Swede, ja.
Hon har varit, nej. Men hon har ju varit i Sverige och gjort någon sån här odyssé. Hon har väl någon biografi ute nu.
Hon kanske var på bokmässan.
Det vet jag inte.
Nej.
Det hade vi nog hört talas om, tror jag. I sig.
Ja.
Om hon du ska skulle vara med i Fråga Olle i alla fall, vet jag. Jag skulle ha varit med i det programmet som hon är med i. Det är därför jag känner till.
Men Puma Swede, alltså, det är ju ett artistnamn.
Mm.
Om du skulle ha ett artistnamn, vad skulle det vara för något?
Oj.
För Rickard Olsson är ju...
Ja, det är ett mediokert.
Ja,
det,
men alltså, det är ett vanligt namn. Givetvis.
Nej, men Ricky, ja, det är mitt om jag hette i den branschen, då skulle jag nog heta Ricky Dick kanske. Men Ricky är någonting, eller?
Ja.
Ja.
En del har ju sådana namn naturligt som Björn Borg.
Olof är inte heller sådär.
Nej, men det är ju ett
Olof
gammalt
skötkonung.
Det är ett gammalt kungarnamn.
Mm.
På så vis, det är inte så många som heter Olof faktiskt.
Nej.
Apropå namn som har dött ut. Hitler har ju inte många, Adolf har dött ut helt.
Jag tror inte det är någon som har blivit döpt till Adolf i Sverige efter andra världskriget.
Nej, 1933 var det ett ganska populärt namn. Men visste du att Adolf Hitler, han ville ju inte att folk skulle heta det. Han skulle vara för hans gäng liksom. Mm. Så att det var mer eller mindre förbjudet. Och sen behövdes ju inte det där restriktionerna efter vid krigsslutet. För sen dess har det namnet bara sjunkit, givetvis. Visste du att Bert förresten?
Karlsson?
Ja, Bert, namnet Bert. Ända sedan Bert Karlsson blev känt så är det också dykt. Det är inte många som heter Bert alltså.
Från, men Sune och Bert, Bert-böckerna?
Ja, det är möjligt. Men jag för mig att det var alltså en eller två Bert på de senaste 20 åren.
Men heter inte han Adolf? Han är väl en av få som heter Adolf, den här Lundin Oil, tror jag.
Vad heter han då? Adolf?
Ja, men det är någon sån här Adolf Lundin.
Ska vi kolla Lundin, det? Se om du, man får fram det här.
Google it up. Däremot så blev jag läste om Puma Swede i kvällisarna och i hennes biografi där, så är det dels en fotbollsspelare som hon har haft en liten relation med och sen alltså en landslagsspelare.
Aha.
Och då stod det så här, jag är så fascinerad, liksom, folk som gör såna hemliga saker, såna förbjudna, som man, jag är väldigt fascinerad av det. Och då stod det så här att på planen var han en kaxig kille, macho man. Men i sängen var han undergiven och jag band honom hårt. Och jag ville bara veta, vem, who is it, vem är det? Och så var det någon TV4-profil också som hade besökt henne i Hollywood. Aha. Och då hade hon ringt in några porrfilmsvänner. Och han var lycklig som ett barn efteråt. Och man ville ju bara veta. Vem, kära lyssnare, är det vi pratar om här?
Jag tror det heter Köpboken. Ja, det bygger på.
Ja, men jag funderar på, man brukar ju alltid höra lite bass runt omkring sådana där grejer, men jag har inte hört något.
Lite avslutningsvis här nu. Jag kommer nog få lägga in det här på efter ljudet här, vem det var, vad han heter den här Adolf. Jag får inte fram någon teckning här. Nej. Men en som jag... när man är på sådana här bokmässor, vissa människor blir man väl bara imponerad av.
Mm.
Och apropå Agneta Sjödin, jag blev så imponerad av hur hon, vad duktig hon var på mingla.
Ja.
Hon stod alltså på ett ställe, där har jag en kvinna som i princip känner hur många som helst där inne. Och träffat allt och alla, du vet. Stod på ett ställe, pratade, tog sig tid. Liksom jag bara kände att så där vill jag också mingla. Jag sprang kring som en skottspole där, vet du, och liksom, ta det lugnt för tusan.
Mm.
Prata, umgås.
Mm.
Hur är du på mingel?
Jo, nej, men jag, det beror lite på. Det är lite dagsform.
Adolf Lundin heter han.
Tack för det. Ja.
Hedersordförande i Lundin Petroleum.
Mm.
Ordförande i Vostok Nafta.
Mm.
Det är ju garrigt.
Ja. Och jag tror att han är döpt också. Han kommer där.
Men han är nog äldre.
Ja, äldre än andra världskriget.
Nej, ja. Det är han ju inte såklart. Men...
jag vet inte heller när han är född. Ja, nej, men jag vet inte hur jag är på mingla. Det där beror ju på sällskapet också. Hur man liksom... Ibland hamnar man ju i en egen bubbla när man går omkring det.
Sista avsnittet av Pluras kök var i går.
Mm.
Såg du det?
Nej.
Vet du vem som var med?
Adam. Alsing.
Nej.
Inte?
Var han med?
Jag vet inte.
Men varför säger du Adam Alsing?
För att jag vet att han är i Barcelona just nu och spelar
i Pluras. Ja, men det är det nya Pluras kök. De ska göra någon ny grej i Spanien.
Mm.
Men det här var det sista som var i Sverige och då var ju Mauro med.
Mm.
Och jag har en dementi om Sara. Alltså jag pratade med, apropå bokmässan, så träffade jag Josefin Sundström. Och då berättade jag för Josefin Sundström att hon hade sagt att
7-Eleven
ligger där vid Tegnérgatan, Döbensgatan.
Mm.
Men så fick vi veta av Adam då, att Adam Fitzar, att det ligger ju för 17 på, vad heter det nu där, Fleminggatan ligger det på.
Ah.
Det är ett hörn där. Där ligger den 7-Eleven där Sara gick på.
Och Sara är väl Elin Klinga, tror jag.
Asså?
Ja.
Oh.
Titta, Adam nickar.
Vem är Elin Klinga då?
Ja, men skådespelerskan. Dramaten skådespelerskan. Inte Elin Kling, det är ju bloggerskan. Alltså.
Ja.
Style by bla bla bla. Tror jag. Nej, men Elin Klinga. Lång rackare. Klassiskt, vackert utseende.
Cool.
Filmstjärna utseende.
Vad rolig han var
igår. Högpanna.
Mauro, han är otroligt rolig.
Mm.
Ibland undrar man om det är nästan försvarsmekanism sådär, du vet, att ett sätt att slippa avslöja sig, så är man rolig istället. Man kan ju,
han är väldigt, han är så här, har en sån skön, lakonisk, torr,
ja, men jag älskar härlig, den humor.
Cynisk humor som jag älskar också. Faktiskt också. Och han är ju väldigt obekväm att prata om sig själv i intervjuer och sådär. Det är därför rollen i Pluras kök passar honom så fruktansvärt bra. Han kan liksom skjuta lite från sidan. Det är någon annan som driver programmet.
Ja. De spelar ju någon Eldkvarn-låt och sådär. Och en av mina nya favoritlåtar med Eldkvarn, där Mauro är med faktiskt, det är ju den här Långa färden. Har du hört den?
Nej.
Nej. Vi spelar en liten kortis bara, snutt ur den. Och den är ju rätt för magiskt, svart och förtrollad, tung och tala. I den här tycker jag att Mauro har, tycker jag, hans röst är som bäst när han kommer in där, just den passagen. Han har en karaktäristisk röst. Det går inte att missa att det är han nästan.
Mauro har ju faktiskt alltid älskat Eldkvarn. Och Eldkvarns karriär har ju gått lite upp och ner och sådär. Men Mauro har alltid slagits för, och sen när Eldkvarn fick en ny renässans där med svart blogg och när Plura skrev, bloggade och skrev bok och sådär, då sa Mauro det, att liksom helt plötsligt tycker folk att Eldkvarn har blivit bättre. De har liksom, det är samma, de har alltid varit så här bra liksom. Det är bara det att de har blivit inne igen.
Men apropå udda kombination, udda duo, där har du ju också det.
Mm.
Jag vet att det var en del, tror jag, i bandet Eldkvarn, som när han skulle gå in och producera en av deras faktiskt bästa plattor tydligen, då var det lite halvt motståndare. Vad ska han då, popartisten, komma in här och så vidare. Men de är ju bästa polare.
Mm. Och jag tror att det också var Mauro som låg bakom skivan, hyllningsskivan när Plura fyllde 50.
Aha.
Så kom det en platta. Och jag tror att det var Olle Ljungström är med i den också. Men jag tror att det var Mauro som drog i det hela. Och där finns det en fantastisk version av Kärlekens tunga som Jocke Berg gör tillsammans med Peter Svensson, Cardigans.
Kortis ur den. Men vet du vad, Rickard? Tänk det. Det vore väl ultimata drömmen, det vore väl om Mauro satt här avsnitt 10.
Ja, det vore kul.
Men den känns långsökt.
You never know. Du, är det dags att åka och köpa bingolotter kanske?
Nu är det dags, ja. Mm. Du ska ha en trevlig söndagkväll här. Och ni som lyssnar, då är det i måndag va?
Mm,
man kanske lyssnar på det här en annan dag också.
Man kan lyssna när man vill. Det är det som är det fina i kråksången.
Och vi är tacksamma för det.
Hej, hej.
Ha det bra. Hej då. You know I don't mind working and standing on my feet. I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working. My fingers to the bone. But now listen, you got